Se om vi får upp en bild här. När morgonen kom. Det är från en vers i den här texten som vi ska läsa. När morgonen kom stod Jesus där på stranden. Det är en ganska vacker bild att tänka på. När morgonen kom stod Jesus där på stranden. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 21. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej. Och han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni." De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Och detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan uppstått från de döda. Jesus, vi tackar dig för ditt ord och att du kommer oss till mötes just nu, precis som du mötte lärjungarna den här morgonen på stranden. Amen. Ja, det är en fantastisk scen som Johannes avslutar sitt evangelium med. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Och Guds tider och Guds dagar avslutas ofta med en morgon, en ny början. Ni vet, skapelsens dagar slutar ju så. Det vart afton och det vart morgon. Och här har vi alltså evangeliet om Jesus har en motsvarande gryningsscen på en sjöstrand. Morgonen kom och med den kom en ny skapelse. Och det är på något sätt Guds vilja för varje människas liv att det ska sluta med en morgon. Visserligen, vi talar ju om livets afton och solnedgång, men Guds vilja är också att vårt liv ska sluta med en morgon som innebär en nyskapelse och en förvandling. Och det här evangeliet, dagens evangelium om lärjungarnas, eller några av lärjungarnas möte med Jesus på stranden, den här nya dagen, är ju mästerligt framställd. Det är lika vackert som portalen, inledningen in i Johannes evangelium kapitel 1, där det står: "I början var ordet." Och precis på samma sätt nästan blir avslutningen: "När morgonen kom." Och det finns fler saker i den här berättelsen som har en djupare innebörd som vi ska titta på. För här får vi en bild av hur våra liv kan vara ibland. Och det handlar om vilka vi är. Och här får vi en bild av mannen på stranden. Alltså vem Jesus är. Och här får vi en bild av vad det innebär att följa den mannen. Om trons vägar. Så vad hade hänt då? Eller vad är det för situation? Ja, Simon Petrus och 6 andra lärjungar befinner sig i en kris. Och ändå har de tagit sig samman och fattat ett beslut här. Ja, men vi ger oss ut och fiskar igen. Vi ger oss ut till på våra gamla fiskevatten. Och 3 år hade gått sedan de var här på just dessa stränder. Där de hade mött en profet, en rabbi, lärare från Nazaret som kallat dem, som talat hemlighetsfulla ord om Guds rike. Och så hade de gripits av hans visioner och låtit sig lockas bort från sitt arbete, från sjön och från stränderna, från båtarna, från fisket, för ett äventyr tillsammans mot ett nytt rike och en ny framtid. 3 år, men nu efteråt så blev det inte som de hade tänkt sig. Äventyret hade liksom upphört vid ett kors och en grav. Och så hade de kommit till en sån här av livets märkliga återvändsgränder. Ögonblick då vägen helt plötsligt tar slut. Då det blir en kris i livet. Där det känns som allt mynnar ut i tomma intet. Alltså, livet blir inte alltid som vi har tänkt det. Och då brukar vi återvända till det utgångspunkten för att orientera oss på nytt. Och vi återvänder till det som känns tryggt och känt. Tillbaka till det vanliga på något sätt. Det har en slags attraktionskraft att få landa i det här enkla vardagsnära. Ja, men jag ger mig ut och fiskar, säger Petrus. Men den natten fick de inget, står det. Så innan det blev morgon så var det natt. Och vi ska dröja kvar där lite vid natten. Vi kan ta bort den bilden så länge där. Den natten på Genesarets sjö, eller Tiberias sjön, eller Tiberias hav som det kallas. Och det finns några sådana här nattscener. Sodoms sista natt, alltså nattscenen i Bibeln. Abrahams natt i Beersheba. Jakobs natt i Jabbok. Profeten Jonas natt i Nineve. Jesu natt i Getsemane såklart. Och så denna natt som ni kanske inte har skrivit så mycket böcker om vad jag vet. Men den natt då lärjungarna, kyrkans apostlar, när de inte fick något. Båten, vi kan se det framför oss, for som en skugga från ena stranden till den andra. De prövade det ena fiskestället efter andra. Och ni som har fiskat någon gång vet hur hopplöst det kan vara när det inte nappar. Och kanske samtalade man om hur det var för 3 år sedan. Det kanske till och med var den här, från den här båten som de använde, som Jesus hade talat, lånat och talat från. Då Petrus hade bestämt sig för att följa honom. Och de hade bråkat nyligen, för inte så länge sedan, om vem som skulle ta den främsta platsen i riket. Nu fanns det inga platser att tvista om. Inget rike kvar att drömma om, eller det var förvirrat i alla fall. Och så satt de där som förr i den här gamla fiskebåten. Men vad hade de kvar? Ja, men de hade varandra. De kände den här en slags gemenskap, en ödesgemenskap, en gemensam trötthet, en samhörighet mitt i deras förvirring. Och det är som att själavårdaren Johannes, som vi antar har skrivit där, kanske vill säga det att, ja, men problemgemenskap, gemenskap i förvirring, det är bättre än ingen gemenskap alls. Eller det finns ju något, ni vet inte om det är så här exakt, men det är bättre att äta gröt tillsammans än oxfilé ensam. Kanske har hört, jag vet inte om det är exakt så, men vi säger att det är så. Det finns ju någonting i det faktiskt. Och den här natten så insåg de på något sätt att ja, men ingenting kunde bli sig likt ändå efter de här 3 åren. Inte ens sjön var sig likt. Den här sjön som förut hade gett dem bra inkomster, bra med fisk. Det fanns inget där. Det gav inte en enda fisk. Så när solens morgonljus kom där så stod de där med tomma nät. Och också kanske en påminnelse om att den stora fångsten hade gått förlorad. De som skulle enligt Jesus kallelse få fånga människor. Hur hade det blivit med det? Så dagens evangelium ger på något sätt en sann bild av hur livet är ibland. I en människas liv finns tider, märkliga tider, när allting tycks sina. När ingenting ger något tillbaka, när livet är snålt, när man på något sätt är tom i själen och trött i kroppen. Och då ger oss den här berättelsen vägledning, tänker jag, för sådana mörka nätter. Var inte ensam. Dela gemenskap. Säg som det är i det. Dela misslyckandet med varandra. Ja, men det kan vi ta med oss från detta. Så det vart afton och så var det natt och så blev det morgon. Och Jesus står där på stranden. Han har följt deras nattliga fiske kanske. Och Johannes skriver där, han noterar att ja, men de lärjungarna förstod inte att det var han. Och vad betyder det? Kanske att Jesus inte var sig lik helt efter uppståndelsen. Någonting hade hänt med honom i uppståndelsen. Det var ju därför också som Maria från Magdala inte kände igen honom helt. Alltså uppståndelse. Här får ni ett grekiskt ord. Anastasis. Det är det enda grekiska ordet ni får av mig idag. Anastasis, uppståndelse. Det är inte bara en förlängning av det som vi redan känner till, utan det är någonting nytt. Det är en ny skapelse. Skapelsens förvandling, den upprättade skapelsen. De kristna i öst kallade det för den 8:e dagens verklighet. Alltså någonting bortom de vanliga 7 dagarna. Och eftersom Jesu uppståndelse är någonting annat än det som till exempel skedde med Lazarus. När han återuppväcktes. För han dog ju igen. Så Jesu uppståndelse måste uppenbaras för lärjungarna. Ja, men precis som Gud uppenbarade sig som Gud för Israels folk, i Israels historia. Alltså Gud, den oändlige, ofattbare. Han trädde fram, han visade sig. Han gjorde sig känd. Och på motsvarande sätt så fick lärjungarna en uppenbarelse av vem Jesus var efter uppståndelsen. Han var uppstånden. De såg inte längre bara en tom grav. De såg en man. Men inte bara en man på stranden, utan Jesus visade sig för dem som den uppståndne. En ny skapelse, en större verklighet. Något som vi inte känner till om det inte visas för oss, uppenbaras för oss. Och som så ofta i Johannes evangelium så sker det här. Mötet med Gud och en större verklighet. Det sker i en vardaglig situation, i ett vardagligt samtal. Vad säger Jesus? Ja, men han inleder ju samtalet med dem. Mina barn, har ni ingen fisk? Det var en praktisk fråga om mat. Och en väldigt själavårdande fråga, tänker jag. I en kris, ja, men, kom med en kopp te eller en kopp kaffe. Och så ger han praktiska instruktioner om fisket helt enkelt. Fast han hade ju redan fisk på glöden, står det faktiskt. Och han kunde bjuda på en morgonmåltid, så hjälpte han ändå. Han hjälpte dem ändå till resultat. Han hjälpte dem att få sina egna nät fulla. De orkade inte dra in det för all fisk. Så vi har ju två under här egentligen, två mirakel. Dels, eller vad blir nu? Ut på, från den vänstra sidan till den högra sidan av båten. Det blir fullt ett mirakel. Och så står det att näten höll ändå. De borde inte ha hållit, men de höll för all den fisken. Så de orkar inte dra in det. Och det här kanske var vad lärjungarna behövde se och förstå. De behövde mer än en måltid. De behövde få någon erfarenhet av vad den nya uppståndelsen innebar. Deras misslyckande vändes på något sätt i överflöd. Och det överflödet kom ur deras eget fiske, deras eget engagemang, deras vardagsslit. Så då fick de se med egna ögon att Guds riket fanns där. Att det inkluderade alla behov och hela deras livssituation. Och det tänker jag är någonting för oss att ta till oss. Och riket, det hade inte gått under. Jesus, han hade uppstått och hans världsordning ser vi står här i någon slags förbund med naturens ordningar och liv, och han kunde bjuda, den uppståndne herren på stranden kunde bjuda till fest och kunde dirigera fiskarna i vattnet. Allt tillhör Guds rike. Och så räknar de fångsten, 153 stycken. Och det är många som har försökt göra det här siffertalet för att försöka förstå vad det innebär att man skrev det. Någon slags symbol till någon slags hemlig kod kanske. Exempelvis att det är ett hebreiskt talvärde för orden "det är Herren". Eller att det skulle representera alla då kända folkslag. Alltså en missionstanke. Ja, men man får fundera och spekulera. Men jag tror det framförallt handlar om, ja, men 153 fiskar. En stor fångst. Så stor att man faktiskt mindes antalet. Som faktiskt fanns där i nätet. Så alltså, Guds rike, uppståndelsen, den här åttonde dagens förvandling. Den handlar om liv och övernog. Det gudomliga överflödet som Jesus kom med var så överväldigande där för dem att man faktiskt räknade det och noterade det eller kom ihåg det. Och i det här ögonblicket när näten bågnade av liv så, och detta nya liv inte förstörde näten, så förstår Johannes, den lärjunge som Jesus älskade, som det står, att det är Jesus. Och så säger han det till Petrus, ledaren för det här fiskargänget. Du, det är nästan som han ser framför sig. Peter, du, det där är ju, det är Herren. Så han, Johannes, älsklingslärjungen, om vi får kalla honom för det, Han var ju snabbare att känna igen och tro. Men Petrus är ju snabbare i handling. Så han hoppar ju i sjön och går mot land. Så det måste ha varit långgrunt där. Så inbjuder Jesus till frukost på stranden där. Och då behöver ingen fråga vem man är. Han hade visat sig. Det är Herren. Och Herren är ju ett Guds namn i Bibeln. Den uppståndne är alltså Gud. Får vi till oss. Och så den här ordvalen i den här måltiden, det påminner ju om nattvardsfirandet i den tidiga kyrkan. Kom och ät. Och han gav bröd till dem. Så efter uppståndelsen så möter Jesus Kristus sina lärjungar än idag i en måltid som gör oss delaktiga i hans liv. Den förvandlande skapelsens verklighet och så här överflöd. Guds framtid redan nu. Så all kristen tro är uppståndelsetro. Allt kristet liv är uppståndelseliv. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Står i andra Korintherbrevet. I honom, inte i oss själva, så har vi redan del av detta liv. Så det var afton, det var natt och det var morgon. Och den här berättelsen handlar ju mångt och mycket om efterföljelse och lärjungaskap. Och hade vi läst fortsättningen på den här berättelsen som egentligen hänger samman, så kommer det här samtalet, ni vet, mellan Jesus och Petrus. Där Petrus får intyga sin kärlek. Och där blir det ännu mer tydligt. Men också här på stranden så ser vi att tro, vad handlar det om? Jo, men det handlar om lydnad. Och att höra. Jesus står där på stranden och ger dem ett ord. Kastar ut näten på högra sidan. Och lärjungarna gör det. De handlar på hans ord. Jesus står där på stranden och säger kom och ät. Och de kommer och delar måltiden med honom. Så uppståndelseliv är att höra Jesu ord. Lita på dem. Och handla. Lydnad ger resultat. Det ger liv. Ger överflöd. Det ger en försmak av Guds rike. Kasta ut nätet. Kom och ät. Då kan vi förkroppsliga Jesus i världen i ord och handling. Jag ska strax avsluta, men Det är en otroligt fin text det här, tycker jag. En sån här riktigt vacker där man kan se framför sig. Det kanske är någon som har varit vid Genesarets sjö och vet hur det ser ut där. Men han hade ju ordnat den här måltiden i all enkelhet på stranden. Enklast möjliga frukostbuffé. Grillad fisk och lite bröd. Det är ju en frukost man skulle vilja varit med på. Smakat fisk som Jesus hade grillat. Wow. Kom och ät med mig. Alla var inbjudna till det här. Alla fick komma där till Jesus, lärjungarna. Han bjöd in dem. Och på något sätt så blir det ju en helig handling, en helig stund tillsammans med Jesus. Men också just därför så är det, den här handlingen har en sån vardaglig innebörd. Och det tror jag är viktigt att vi tar med oss. Alltså att vi är inbjudna tillsammans till Jesus. Och han bjuder in oss och vill möta oss mitt i vårt vardagsslit. Och poängen är ju att det är han som tar initiativet. Och inbjudan riktas till alla. Ingen är utesluten. Alla är välkomna. Och just det här att vi är inbjudna till samma uppståndelse, frukost. Det knyter oss samman. Det är han som bjuder in oss. Det är inte vi som organiserar gemenskaper och församlingar för att han ska känna sig välkommen. Utan det är han som har inbjudit oss till den här gudstjänsten idag. Han är redan här. Han är redan hemma hos dig. Han är på din arbetsplats. Han är i skolan. Han är till och med i fängelset. Där finns Jesus. Från den här stranden i Galileen kommer en hälsning och som inbjuder oss att släppa axlarna och ta emot det som han vill ge oss. Där finns inget utanförskap. Där måste vi inte jämföra oss med varandra. I hans ögon möter vi en kärleksfull blick. Kärleken från korset och från den uppståndne som gäller alla. Och det kanske är något som vi kan ta med oss, att sprida kärleken från korset. Och det är väl bland det viktigaste vi kan göra. Och det var så fint att bli påmind om det i fredags på den här begravningsgudstjänsten som flera av oss var med på. Och där fick vi höra att från Majas pappa Johan att Maja hälsade på alla hon mötte. Alla fick ett hej. Och vi fick ta med oss den utmaningen från Majas pappa som jag tänker att jag sprider här nu. Att fortsätta att sprida lite av Majas livsglädje. Genom att säga hej till dem vi möter. Så enkelt. Alltså kanske möta någons blick som behöver just det den dagen. Men ni vet väl själva hur det är att bli sedd när man känner sig som att ingen ser en. Så enkelt men så viktigt, tänker jag. Vi ska avsluta med att lyssna till en sång med Peter Hallström. Där vi får sitta i bön och eftertanke. Och efter det så går vi in i en stund där vi får sjunga tillsammans och tända ljus. För dig själv, för den du tänker på. Eller kanske tända ett ljus idag för fred. Att Guds ljus får lysa upp den här världen. Eller om du skriver en bön. Formulera den. Eller lägga en sten på korset som en symbol för din börda. Eller ha personlig förbön. Sitter jag där inne. Så är du välkommen. Men vi lyssnar på den här sången först.
Allting gnistrar, allt är tyst. Över vita gator som snön har kyst. Barnen leker på bakgården. Allt andas förväntan. Natten utan att tillbaks, viskar en bön i natt för alla de som väntar, för de som har tappat hopp, för alla där ute som längtar. Alla sover nu, alla utom jag. Och jag hör änglar steg på våra tak. Vi har haft sån tur, så många goda år, så många chanser som en människa kan få. Och mitt hjärta det fylls av stillhet och frid. Något tändes i natt som räcker ett liv. Och jag viskar en bön i natt för dem som inget har, för dem som gick in i natten utan att hitta tillbaks. Viskar en bön i natt för alla de som väntar, för dem som har tappat hopp, för alla där ute som längtar.
Jesus, vi ibland kan vi bara viska en bön. Att det är allt vi orkar med eller klarar av. Men vi tackar dig för att du är där. Du välkomnar oss precis som du välkomnade lärjungarna den här morgonen på stranden. När de kände sig så tomma och övergivna. Att din kärlek sträcker sig ända fram till vår tid, till var och en av oss, till människor som söker svar, som söker hopp. Vi tackar dig för det. Tack Jesus. Möt oss den här stunden och be att vi får lära känna dig ännu mer. När vi riktar våra blickar mot korset, där du gav ditt liv för oss. Vi tackar dig för att du lever idag. Tackar dig för att du är uppstånden. Och att du är nära oss, Herre. Tack för att hos dig har vi hopp. Hos dig har vi liv. Och vi ber att det ska bli en verklighet för oss. Inte bara ord, inte bara tankar vi tänker, utan att det får forma våra liv, Herre. Vi ber att vi ska få sprida din kärlek till människor vi möter, så att varje plats blir en helig plats, för där är du, Jesus. Vi tackar dig för det. Kom, Gud. Kom, Herre. Tack Jesus.